En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Finansminister Svantesson har presenterat sin vårbudget i veckan. Magdalena Andersson har hållit linjetal mot marknadssamhället och det pågår debatt om marknadshyror. På LO-kongressen i maj ska diskussionen gå om arbetstidsförkortning och om arbetarrörelsen har råd med opinionsbildning. Samtidigt rustar sossarna inför kongress och det blir reformfestival, tror vi, när de 11 arbetsgrupperna ska presentera sina hårda, konkreta förslag. Men vad tycker de unga socialdemokraterna om inriktningen? Vad vill de se för reformer? Är de helt nöjda med läget? Och varför verkar unga killar bli allt mer högerinriktade? Starta pressarna har idag med SSUs ordförande Lisa Nåbo och S-studenters Elva Barjo för att ta dem lite grann på pulsen. Vad vilja den unga socialdemokratin? Och ryms deras röda drömmar under utgiftstaket? Ja, god morgon. Tjena. Vad kul att ni är här. Idag ska vi ta er på pulsen. Lisa Nåbo, ordförande SSU.
God morgon.
God morgon. Elva Barjo.
Hallå, hallå.
S-studenter. Jag var faktiskt på ett event med Laboremus i Uppsala igår. Jättekul.
Vi har bra grejer.
Jättebra grejer. Och med mig här har jag också Niklas Altermark, vår man i Södern, docent i statskunskap och vår välfärdsutredare.
Jag hade hoppats att du skulle presentera mig som den unga rösten. På...
den unga rösten.
Även en ung kille på Katalys här. Han är 42. Och,
ja. Men allt är väl relativt.
Ja, allt är relativt. I arbetarrörelsen kommer du vara ungdomskandidat. Liksom,
ung och lovande
tillsammans med Ingvar Carlsson och liksom, Björn von Sydow. Nej, men så här. Jag tänker så här lite grann. Kan inte ni, Lisson, Elva, liksom berätta, vilka är ni? Vad gör ni? Ni är ju nu ordförande för de här två unga förbunden i socialdemokratin. Men vi kan börja med dig, Lisa. Vem är du, liksom? En kort hisspitch.
Ja, men Lisa då. Jag börjar också ifrågasätta hur ung jag verkligen är eftersom jag fyller 30 år. Fruktansvärt jobbigt med den åldersnojan att man börjar liksom kvala ur från sitt eget narrativ att man är ung och lovande. Nu kanske man bara är lovande. Ja, kanske inte ens det längre. Jag är från Linköping, eller rättare sagt från Gärdala, som är ett litet samhälle utanför i södra änden av Linköpings kommun. Är egentligen bara en så vanlig tjeja som var högljudd, tyckte om att argumentera, dålig förlorare och fick ofta när jag växte upp höra att jag tog lite mycket plats, hade för mycket åsikter.
Och sen, in med henne SSU.
Ja, men det är verkligen, för en dag så stod SSU på min skola och det här var ju i valrörelsen 2010 och de var så, vad bra att du är arg, det är vi också, och uppkäftiga människor, det tycker vi verkligen om i SSU, så välkommen in hit. Och sen underlättade att de här SSU-arna också, då tyckte jag att de var tre ganska snygga killar. Vet inte om jag skulle, vi behöver inte säga vilka det är, de vet vilka de är och idag skäms jag lite för den beskrivningen. Nej, skoja.
Man är ganska lätt rubbad så att säga, som högstadie kids liksom.
Ja, absolut. Så det var ganska lätt. Då kostar medlemskapet 20 kronor. Det är väl den bästa investeringen jag har gjort, fått otroligt mycket ut av det.
Du pluggar till polis också?
Nej, jag är färdig polis.
Du är färdig polis.
Så att nu är jag tjänstledig från IGV Linköping. Men jag har fortfarande en dröm om att få komma ut och köra lite radiobil igen.
Jättebra. Elva, vem är du?
Ja, vem är jag? Bra fråga. Den ställer jag mig själv ofta. Men jag är född och uppvuxen i Madrid, spanjorska. Flyttade till Sverige för att plugga och då flyttade jag till Lund och har numera en kandidat och master i statsvetenskap därifrån. Och det är i Lund mitt partipolitiska engagemang började. Det var genom Lunds socialdemokratiska studentklubb. Det var ett gäng kulturradikaler, ganska tuntiga killar som började prata lite typ Marx och socialdemokrati, och det tyckte jag lät trevligt. Och sen så plötsligt var jag tydligen med i Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Och det tycker jag är bra, det är jag glad för, att det blev en vändning i mitt liv och att jag nu står här, är ju skitkul.
Jag tänker på en sak liksom som på något sätt kanske skapar liksom en, eller gjorde det efter valet så här, en diskussion liksom, högen går framåt bland unga människor, bland inte minst unga killar. Det blir liksom en klyvnad mellan tjejer och killar, era potentiella medlemmar eller icke-medlemmar. Och det liksom verkar nästan som att killar och tjejer lever i helt olika parallella värdesystem och universum liksom. Och de här ska ju i många fall då sen träffas och liksom bilda familjer och par och liksom leva ihop. Vad är det som händer liksom i ungdomsgenerationen? Frågar vi då som boomers, jag och Niklas.
Ja, det är väl, det jag tänker ju på det väldigt ofta, för vi ser ju det här när jag är ute på skolbesök eller debatter eller ute bland unga generellt, så är det som att 90% av alla killar redan från födsel är moderater eller väldigt konservativa. Sen kan vi omvända ett gäng av dem, men uppförsbacken är väldigt hög. Jag tror det handlar om varumärkesbyggande. Högern har varit jätteframgångsrika på att jobba tydligt med sitt varumärke. Vi är liksom alternativet för killar. Vill du lyckas bli framgångsrik, bli en investor liksom, som äga företaget dig själv, då är det klart du är moderat. Och det har pumpats in i de här killarna sen barnsben. Vi har inte alls varit lika duktiga på att bygga vårat varumärke. Vad är vänsterns varumärke egentligen? Vi är rätt duktiga på att spreta iväg åt olika håll och bråka om vem är egentligen vi finns till för. Medan högern har varit väldigt tydliga med att det är killar, män, de som vill bli framgångsrika, ofta då på andras bekostnad, som är deras målgrupp. Och det är ganska lukrativt och attraktivt för unga som har vuxit upp i ett samhälle där det gäller att stärka sitt eget varumärke för att bry sig om det kollektiva. För att varför skulle man göra någonting annat för när samhället har rustats ner?
Mm. Vad tänker du, Elva?
Ja, nej, jag tycker att Lisa beskriver det väl. Det är ju någonstans så att vi år 2024 ser att killar spelmissbrukar på Avanza, och det är en ganska sjuk utveckling. Däremot så tror jag att vi ska vara försiktiga för att se detta som någonting isolerat för Sverige. Det är ju snarare en global trend, och det finns ganska intressant forskning på ämnet som pekar på såklart den ekonomiska otryggheten vi ser i västvärlden, men också sociala medier och de här kulturella entreprenörerna som typ Andrew Tate, som någonstans erbjuder en gemenskap till de här unga killarna som de inte har fått av samhället. Och med det sagt så blir det ju såklart så att vi behöver dels möta den här ekonomiska otryggheten, men också jobba på könsnormerna. Jag förstår att unga killar tycker att det är väldigt jobbigt att inte kunna möta det som man tänker att en traditionell man ska vara. Man kan inte få tag på en bostad, man kan inte få tag på ett jobb. Det är klart att det är svårt. Så könsroller och klassanalys, klassmedveten politik är det vi behöver för att lösa detta.
Vad tänker du, Niklas?
Nej, men jag tänker på mig själv som fassad åt två killar som är...
I Andrew Tate-åldern.
Ja, alltså tyvärr, sorgligt nog så vill man ju... Liksom undrar man ju vad de kollar på YouTube hela tiden. Men de är 12 och 10, mina grabbar. En sak som har slagit mig är att det är ett pågående samtalsämne, har jag förstått, i skolan. Och först trodde jag att det var mina barn, att de tänker mycket på och pratar mycket om hur man blir rik. Så, hur blir man rik? Vad är det? Vilka jobb kan man bli rik? Vad tjänar man i olika yrken? Vad ska jag bli när jag blir stor? Hur mycket tjänar man?
Pappa,
när man
är du rik? Liksom.
Man bara, du ska bli docent.
Det är en mycket lång och svår resa.
Du ska också liksom in i arbetarrörelsen på tidigt stadium. Nej, men,
därför sådär. Ska du gå på Unga Örnas träff nu.
Nej, men alltså först så tänkte jag att vad är det här? Och sen så pratade jag med andra föräldrar, så fattade jag att det här är någonting. Det är liksom någonting, ett jäkla snack som bara pågår framförallt bland snubbarna. Liksom så. Som det är på något sätt som att de generationerna som är unga nu, alltså illusionerna om samhället som håller ihop, Och som sörjer för den grundläggande tryggheten, illusionen är lite död. Och vad finns det kvar då? Ja, men då finns verkligen liksom drömmen om att själv lyckas och resa sig över allt sammans.
Det är lite grann som med klimatfrågan, att istället för att kollektivt rusta ett samhälle för att lösa väldigt komplicerade, svåra, livsfarliga utmaningar, klimatkrisen, så blir man prepper. Och det här är något sånt liksom prepper i klassamhället. Att liksom, alltså förr kunde man vara en vanlig arbetare eller liksom en vanlig löntagare, och så kunde man leva ett hyggligt liv. Idag är det oerhört osäkert, så att säga. Det är det ni är inne på. Alla de här, framförallt, det är ofta manliga positioner som då, jag menar, växte man upp på en bruksort för 50 år sedan, då kunde man förmodligen gå i farfars och farsans fotspår och få kanske snackas in på ett sommarjobb och sen få plats vid svarven. Liksom. Idag är det omöjligt. Det är 3 robotar och en ingenjör som jobbar där i princip, och det finns inga, de jobben, även om fabriken finns kvar, så, och då blir man kvar där, och så har man dåliga betyg och skolan är dålig och funkar kanske inte för de här killarna, och då blir den här liksom Andrew Tate berättelsen någon sorts nästan, nej, men det blir ju en prepper, en social prepper. Hur ska jag klara mig? Jo, du ska bli rik, du ska bli en av väldigt få
oberoende.
Som lyckas, du ska bli oberoende i samhället.
Ja, och det är ju ganska sjukt att vi har alltså varit i den här marknadsliberala psykosen så länge, och att vi ändå tror på att så många, att vi går runt och tror att vi har en chans att bli miljardärer. Men alltså, miljardärerna är ju nepo babies, alltså alla 10 rikaste i Sverige har ärvt sin förmögenhet. Så det är ju en illusion som verkligen är ganska svår att förstå att vi ändå så länge har trott på.
Ja, men vad var alternativet då? Så jag förstår verkligen varför man vill satsa på att bli rik. För att alternativet är ju att inte lyckas. Och det är ju så uppenbart att det är så orättvist. Jag var ute och åkte båt, sån SL-båt. Det är en toppengrej man kan göra här i Stockholm, liksom, att åka båt. Och då åkte vi förbi något sånt rikisområde ute i skärgården.
Där man bara känner höjskatten.
Ja, och det, liksom, det lyfte helikopter efter helikopter efter helikopter. Liksom. Och det var så stora, fina hus. Och själv så satt man och var så... Det här SL-kortet, det kostar mig så 10 000 kronor om året. Det är helt fruktansvärt dyrt. Och så inser man att nej, någon annan här kan liksom ta en helikoptertur som kostar 10 000 kronor för att man glömde handväskan.
Jag tror det är lågt räknat. Liksom. Jag vet inte vad det kostar, men det är nog lågt räknat, tror jag.
Vi får fråga Jan Emanuel vad det kostar med en helikopterresa. Nej, men det är så uppenbart hur orättvist det är, eller hur ojämlikt det är, och det ser vi hela tiden. Det är bara att öppna telefon och scrolla igenom Instagram, så ser man att vissa kan så beställa på restaurang på den förrätt och en efterrätt, och själv så får man liksom vända på varje krona för att gå ihop, och speciellt i yngre åldrar, alltså få en gymnasieelev att fatta varför andra gymnasieelever kan så köpa en Chanel-väska för 200 000 medan man själv har ett studiebidrag på knappt 1 000 kronor.
Man fattar nog vad det beror på, men man kanske, alltså en värld där 99,99% är förlorare.
Mm.
Alltså det är det man har riggat liksom.
Jag vill slänga in en annan fråga som jag tror relaterar till detta, men som jag är nyfiken på vad han vill säga om, för att det är en annan sån sak som man märker som förälder. Det är hur många unga som har kass, så alltså den liksom skolfrånvaron, hemmasittandet, psykiska ohälsan bland unga, som ju också har en tendens att individualisera sig väldigt hög utsträckning, att hur ska vi laborera med och medicinera bort detta. Så, men, tänker jag rätt som tänker att vi ska förstå det här som ett politiskt problem?
Ja, självklart. Det är klart att det är ett politiskt problem, och det är ju en brist på grundläggande trygghet i samhället som barnen såklart känner av. Och det är lite som det Lisa varit inne på. Alltså barn märker ju av orättvisor i samhället, och samtidigt så funkar inte skolan. Vi har ju liksom de senaste decennierna, och då även vårt moderparti har ju låtit den här välfärden rasera, vilket är ett otroligt misslyckande. Och nu ser vi resultaten av det. Barnen mår skit, och det är ju sinnessjukt att vi har låtit barnen må skit på det här sättet.
Ja, det är väl inget som funkar. Alltså det, vilken verksamhet tittar man ut på och känner så?
Wow.
Shit, här har de här tillräckligt
blommare.
Med resurser.
Här blommar det.
Ja, men försäkringsskyddet för de där helikoptrarna.
Ja, det går säkert
det
jättebra.
Och, det är toppen.
Liksom, alltså, lyxförsäljare går säkert jättebra för.
Jag åkte också skärgård i somras, skärgårdsbåt då. Mm. Den kollektiva skärgårdsbåten in mot stan.
Det är alltså inget betalt samarbete med skärgårdsbåtarna.
Nej, det är
men om de vill sponsra den här podden.
Om de vill så är det bara att swisha in. Va? Det finns på Katalys hemsida. Nej, men så här. Och då från liksom ungefär någon timme in, sista timmen in liksom, från ytterskärgården in, liksom så här, Vaxholm och så. Då är det liksom, den nya grejen som jag lade märke till, det är att jag såg faktiskt inte så många helikoptrar. Jan Emanuel var väl någon annanstans då, någon hjärts i Medelhavet.
Och Sara som hade helikoptern ändå.
Ja, men precis. Mm. Hon var på väg från Bryssel liksom. Men då liksom, de har båthissar. Alltså, de har inte bara båtar för miljoner eller flera hundratusen kronor. Alltså båtar stora som villor, stora som radhus, dyra som lägenheter i innerstan. Utan de har båthissjävlar till. Liksom, och, det är liksom, och det är säkert miljövänligt, men vad kostar båthissen? Alla har det. Alltså, det är verkligen så här, det måste vara att någon skaffade den första båthissen för några år sedan och nu har alla det. Och det är
man
så
vill
bra.
Inte vara rik i sen som inte har en
Nej,
båthiss.
Nej, för då är man inte så rik, va? och liksom, ja, men, skammen. Det är också någonting, ja, men skammen att inte ha en båthiss. Och förmodligen är det här jättebra för båten och det är liksom säkert bra för miljön. Om man behöver, men det är liksom, ja, de har jävligt mycket pengar. Och då, så fort jag åker förbi någonting sånt där så tänker jag bara, höj skatten. Mm. Höj skatten. Vi har för låga skatter i det här landet.
Ja, det måste nog vara ganska jobbigt att vara så rik som ni är inne på där. Liksom, men jag måste ha en hiss för annars är jag inte rik. Så jag tycker liksom, vi löser det här med att ta mer pengar från de rika, eller hur?
Ja. Jag hoppas att de tycker att det är jobbigt. Jag tänker på det ganska ofta. Tänk att vara så rik att man vet att så här, om jag skulle liksom ge bort min förmögenhet så att jag bara har det jag behöver för att överleva
100 miljoner.
Dagen. Ja. Om jag ger bort mina miljarder liksom, så att jag har 100 miljoner kvar att leva för då, resten av livet, då skulle vi kunna se till så att inget barn är fattigt
i världen.
Sverige, i världen. Vi hade kunnat se till att så, ja, vi har det här försvaret vi behövde då. Men man gör inte det. Är det för att man inte fattar hur rik man är? Eller är det en egoism? Eller är det bara att man tänker det där är inte mitt ansvar, det får någon annan ta?
Jag tror Greider brukar säga så att Greider brukar säga så att som rörelser, typ den som vi arbetarrörelsen då, som vi alla i det här rummet är medlemmar i, liksom, brukar, alltså när man sett, alltså det behövs rörelser, folklig kraft liksom, egentligen ett hot om stora reformer så att säga, de här 11 arbetsgrupperna kanske kan vara det, alltså helt enkelt en kraft som säger att ni ska fan hålla er på mattan, ingen båthiss, lite mindre båt, ta SL-båten in nästa gång, åk buss, alltså när den släpper, när hotet om reformer släpper, beskattning och sen beskattningen släpper, då släpper också hämningarna. Och det blir någon slags Babels torn liksom, samhälle där de har inte längre någonting som håller dem på plats.
Och sen så tror jag, alltså, så tror jag att det är, och sen så tror jag också att det finns en jäkla massa ideologi här som egentligen är till för att bädda in de här människorna i övertygelsen att vi är förtjänta av detta. Och det kan vara meritokrati, myten, så trots att de här 10 rikaste har sina pengar. Det kan vara myten om att samhället, att värde i samhället skapas av entreprenörskap. Så jag hatar liksom inte heller innovationer, men jag tror att värde skapas av arbete. Det kan vara idén att man är en förvaltare av det som man har fått ärva av sina föräldrar och att vi driver det på samma sätt. Och det här liksom alltså det har kommit en avhandling av en snubbe som heter Axel Wikström som har varit med i podden tidigare som handlar om hur media skriver fram de här legitimerande berättelserna som inbäddar både de här rika så och försöker övertyga att men, det här är rimligt så.
Ja, men de ska nog vara glada att det finns en, liksom en beundran av de här rika. För man hade ju annars kunnat vända det till en frustration, en ilska. För så här, vi möter ju unga som är, som du var inne på, mår skit för att samhället är skit. De kan inte få tag på ett jobb, de kan inte få hjälp av sina lärare för att de är sönderstressade.
Bostad,
man får inte liksom tag på en bostad, och när man väl får ett jobb så behandlas man som liksom skit. Och samtidigt tjänar man mindre, och sen så har vi ett klimathot som liksom ligger latent över oss, så att ingen vågar tänka längre än så 10 år i taget, för att det är ingen idé att göra planer för längre än så, för vi vet ingenting. Och det där vet vi om. Och samtidigt så säger liksom mamma och pappa staten att så, ja men nu kids, nu ska ni bli militärer och så skydda våran yttre gräns. Ni ska vara beredda att offra era liv i liksom krig. Så här, jag är inte emot värnplikten, men jag är emot tanken på att så vi unga ska vara beredda att offra våra liv, när samtidigt staten inte kan säga till de superrika att ni ska vara beredda att offra en skattekrona så att de kan få ordentlig utrustning när vi står där. Att det fortfarande inte finns så underkläder som rent funkar för våra militärer. Det är ju bara snålhet, det är idioti.
Liksom. Det är idioti. Rent klassmässigt, jag skrev om det där när jag skrev om NATO för något år sedan här, eller 2 år sedan, att liksom, det är ju på ett sätt också, det är de rikas klassintressen som kommer skyddas mest av en arbetarklassarmé, så att säga. Det kommer vara mer arbetarklass i den där armén, invandrarkids och arbetarklassungar, som kommer skydda Wallenbergs industrier helt enkelt. Och då är det rimligt att de betalar för att Atlas Copcos anläggningar och liksom...
Det vore väl toppen att få den där Wallenbergsskatten,
ja,
på
en
plats.
Wallenbergsskatt helt enkelt.
Det är kanske det vi ska göra. Ska vi inte bara sälja ut namnet på stora liksom reformsatsningar? Att det kan vara så Wallenbergs försvaret, försvarsmakten sponsrad av...
Betala utan att synas. Kan
ja. Ja, eller så kan de få sitt varumärke. Jag är helt så här,
ja, men Wallenbergsskatten, vi betalar utan att synas.
Ja, men de pekar ut så, det är H&M-pojkarna där som är så, Svenska skolan, sponsrad av H&M Group.
Alltså... Nej, jag är ju faktiskt emot det här. Jag tycker...
Men jag tänker, det är ju någonstans, alltså nu när det pratas så mycket om att alla ska bidra till Sverige, och om man inte bidrar till Sverige så
gör
ska man
plikt.
Inte få gör vara
plikt,
i Sverige.
Skriker de liksom.
Då tänker jag att ja, då är det väl rimligt att de som kan också bidrar mest och bidrar mer än vad de gör idag. Så alltså de bidrar ju extremt lite, historiskt lite, de här rika människorna. Och dessutom så kommer det liksom hot från högern om att ja, men om vi gör saker så kommer de flytta sina pengar. Det är ju jävligt opatriotiskt av dem. Ja. Alltså för i helvete, det är ju helt sinnessjukt. Alltså okej, okay, så att om du inte älskar Sverige, varför ska du vara i Sverige då?
Ja, precis.
Och detta, men då
kan Sverigevänner.
Men Sverige, vad är det för jävla Sverigevänner?
Ja. Sverigevännerna har ju hotat att flytta kapitalet utomlands alltid. Ja. Allt i varje given historisk situation. Likförbannat är de här. Det kanske har att göra med att vi fortfarande har liksom resten av ett fungerande välfärdssamhälle och ganska hög massa humankapital i landet.
Det är ganska bra land fortfarande. Det är ännu inte helt förstört. De är på väg, men det är liksom det här att det här som varit berättelsen då, liksom, det går inte att bli rik i Sverige. Nej, det är väldigt svårt att arbeta sig rik i Sverige, det håller jag med om. Det är svårt att liksom med 2 tomma händer och en gymnasieexamen liksom bli mångmiljonär. Det har man kanske heller inte förväntat sig. Men det är väldigt lätt att fortsätta vara rik. Det är otroligt lätt att om man ärver 100 miljarder och liksom 4 koncerner, då är det rätt stor sannolikhet att ens egna barn 100 år senare också kommer ärva liksom 400 miljarder och samma koncerner. Det är liksom inte svårt. Och Cervenka då, hans de här 542 miljardärerna, det där wobblar ju lite grann då utifrån liksom 542 miljardärer i Sverige. Det går inte att bli rik. Det är liksom absurt. Går man runt här i innerstan där vi befinner oss i Stockholm och går på lunchställen, den lunch kostar 180 kronor och jag som är liksom chef på tankesmedia har det hyggligt ställt. Jag tycker det är smärtsamt liksom. Då går det liksom in kids med pappas eller mammas kreditkort och liksom bara tjacka liksom hela lunchbuffén. Det är liksom någon grotesk, jag skrev om det för något år sedan, jag liksom bjöd en kompis som fyllde 50 på en liksom fin middag på Rolls kök. Liksom. En fin krog, dyr krog, men liksom helt okej. Okay. Liksom, och då sitter vi, liksom sitter, jag har bokat en månad i förväg, vi sitter där och äter liksom en god middag och dricker gott vin. Och jag bjuder på det för att han fyllde 50. Liksom, en stor grej, liksom, en stor gåva. Men då sitter liksom ett grabbgäng rullar in. De är liksom nästa gymnasiekid. Jag undrar om de ens har liksom fyllt 20. De liksom rullar in där och kör liksom i princip på Rolls kök då bira och charkbricka som att det vore liksom någon sorts, som att det vore en förortspub liksom. Som att det vore liksom, ja men en så här 39 kronor starkölställe. De beter sig så liksom så här på, och till slut säger nu får ni fan bete. Det här är inte liksom, det här är ingen jävla, det här är inte liksom Volmar på Söder. Det här är liksom ett, vi äter här. Och de, vem fan betalar, hur är en 19-åring eller 21-åring råd att gå på Rovs kök och köra skärkpricka? Vem betalar?
Är argumentet här då att för att det som händer...
Har de gjort sig förtjänt av detta? De här barnen?
Ja, alltså förtjänst är jäkla mäckigt ämne att diskutera. Alltså. Men man kan väl konstatera att ja, men anledningen då till att många mår dåligt är att för de allra flesta kidsen så kommer det vara omöjligt, så är det där unattainable, och då har vi skapat, men det är det som är idén om lycka. Jag vet
och så instagrammar man det här och så blir normen i den klassen och i det liksom sammanhanget.
Jäklar,
ja, men så här, låt kidsen äta skärk, det har jag liksom ingenting emot, men problemet är ju att samtidigt så finns det ju kids som skjuter ihjäl andra för en cheeseburgare, och det är problemet, att det är så extremt orättvist fördelat, och då ser ju liksom de som har det tufft att andra kan så beställa skärkbricka, ja, och då vill man ju liksom, där vill man ju vara, och vad ska man göra då? Enda sättet att få snabba pengar, det är lättare att hitta ett handelvapen än ett sommarjobb i dagens Sverige, och det är ju extremt problematiskt.
Ja, exakt, när de förebilder man har som har råd nu, alltså jag ska inte spekulera i hur vanligt det är till just Rovs kök man vill gå till, men när de som har upp liksom mött den där normen om lycka, som kan köpa kläderna, gå på krogarna, låta liksom kreditkortet dansa, när de personerna är kriminella, så det är kanske inte så jävla konstigt att handelvapnet lockar, för att det är så man möter idealet om vad liksom lycka och framgång är.
Bara en snabb fråga innan vi rullar vidare i det vi skulle prata om här idag. Liksom, är det liksom behövs det lite mer liksom klasskamp och klasshat i arbetarrörelsen? Det är det vi håller på att bygga upp här. Jag känner liksom det bubblar nästan.
Mm. Självklart. Jag tror att vi behöver omformulera, eller snarare formulera konflikten mellan arbete och kapital igen. Det har inte socialdemokratin gjort på väldigt länge, och det är någonting fundamentalt för att kunna förklara vår samhällsanalys och vår framtidsriktning. Det finns en konflikt, och den ska vi vara ärliga med att vi vill bekämpa.
Ja, alltså, jag tänker inte förespråka att vi ska så börja hata de rika. Däremot kan vi väl hata det system som tillåter att vissa blir jätterika och andra jättefattiga.
Och att det liksom hela tiden fortsätter bara, och det är gott, säger man. Det här,
ja, man
är
gör ingenting för att begränsa det, utan snarare gynna det. Det är det jag försöker göra under min tid som SSU-ordförande, är att få mitt förbund att prata mer om klass och vad det gör med vårt samhälle, snarare än att fastna i liksom andra identitetsbegrepp. För att jag tror verkligen att vi behöver hitta det som förenar oss, och det är att vi alla tillhör olika klasser då, som behöver jämnas ut skillnaderna mellan. Så att absolut mer klassanalys, och det har jag saknat de senaste åren, att vi, det är jävligt orättvist. Att man, det, vi är ju tillbaka till ett ställe där man liksom, man föds in i en klass, och så kommer du vara där nästintill hela livet. Du kanske kommer att sjunka några grader, för det är mycket lättare att bli fattig i Sverige än att bli rik. Men det är väldigt få som kommer att dö rikare än vad ens föräldrar gjorde i våran generation. Vi har ärvt ett sämre samhälle. Ingen född på 90- eller 00-talet har upplevt någonting annat än växande ekonomiska och sociala klyftor.
Och de flesta är förlorare, och de flesta är förlorare, ja. Där. 99% är förlorare, ja. I det systemet.
Och då är det inte konstigt att vi börjar ge upp hoppet på partipolitik, på demokrati. 19% av unga killar börjar ifrågasätta demokratin, om den är bra eller inte. Det är inte så konstigt.
Mm. Elva?
Nej, och bara för att fylla på Lisa här också, så tror jag att det är viktigt att nämna att det inte bara handlar om att det är rättvist med ett mer jämlikt samhälle, utan det är också väldigt rationellt och pragmatiskt för att skapa välstånd, till exempel.
Ja, pengarna som samlas i på liksom miljardhögar, de gör ju liksom ingen nytta. De bidrar inte, de konsumeras inte ut i samhället så att människor får sysselsättning. Så vill jag, alltså man ska ju förekomma då den obligatoriska DN-krönikan som kommer.
Liksom, den här,
ja, så om att klasshat, det är på ungefär samma sak som rasism. Alltså rent så historiskt så har ju det begreppet i arbetarrörelsen Det har ju inte handlat om att man hatar människor, utan det har ju handlat om ett liksom en glödande ilska mot strukturer som skapar ojämlika levnadsvillkor, och det är det vi snackar om.
Man kan också säga att liksom politiken som förs nu och det här samhället liksom som dömer väldigt många till väldigt stor fattigdom, som dömer beroende på vilken plats man föds av, vilka föräldrar man får, så döms man till ett kortare liv. Alltså, när vi gjorde den här klassundersökningen Klass i Sverige, så fick vi siffror från Karolinska institutet som visar att om man är lågutbildad, kortutbildad i Alby eller Vårby gård eller liksom Fittja, och rör sig 45 minuter med tunnelbanan till Danderyd och blir högutbildad helt enkelt. Man kanske går av universitetet där och pluggar och så blir man liksom akademiker. Då förlängs ens liksom beräknade återstående livstid om man är 30 år gammal som du Elisa. Då förlängs det med 18 år. Alltså 18 år kortutbildad södra Stockholm, högutbildad norra Stockholm. Samma stad, samma land, samma tid, lika gamla. 18 års skillnad. Liksom, så att klass, liksom, det är ju klasshat. Det är ju en så här, jag tycker inte heller om klasshat. Jag tycker vreden över klassamhället, så man kan göra till en konstruktiv liksom, kamp. Jag tycker vi ska gå vidare. Veckans stora liksom, nyhet var ju Elisabeth Svantessons vårändringsbudget. Och vi har ett klipp här som vi ska lyssna på.
Inflationsläget, det kräver fortsatt återhållsamhet i finanspolitiken. Och det är också därför då som vi lägger en budget som är i linje med överskottsmålet. Finansiella sparandet kommer att försvagas. Men som jag sa, det strukturella sparandet ligger i linje. Och vi når överskottsmålet. En neutral finanspolitik. Och det känns bra att kunna lägga en väl avvägd budget i det här läget. Därför att det är ett svårare läge än liksom på mycket
vad
länge.
Vad tänker vi om Svantesson då? Den här budgeten som hon har lagt nu då? Är det tillräckligt? Det är historiska satsningar, det är ekonomiskt vinter, det är knappt vår, det är liksom metaforerna haglar reformpengarna. Vad tänker ni?
Ja, men det är väl klart vi inte tycker att den här budgeten är bra. Det är den enda nyheten jag tycker egentligen man har fått ut av det här, det är sänkningen av skatten på ISK och att det kostar oss väldigt mycket och det ger väldigt lite till de som redan har väldigt mycket, så att det är en dum satsning och ja, men vi saknar det var väl ingen som förväntade sig att man skulle få liksom satsningar för vanligt folk i den här budgeten.
Nej, det blir ju tydligt att näringslivets parlamentariska gren företräder en viss grupp i samhället och det är inte vi det stora flertalet som är den gruppen. Det är en budget som fortsätter prioritera lyxrenoveringar av kök istället för att typ se till att barn inte skjuts till döds. Så det är en ganska orimlig prioritering. Det är dessutom, alltså, om man ska se utifrån ett näringslivsperspektiv och välståndsperspektiv, så är det ju också så att de inte tar höjd för de enorma underskotten som finns inom den högre utbildningen. Jag är ändå studentförbundare, jag behöver nämna detta. Det är föreläsningar som ställs in på flera universitet, den lärarledda tiden är lägst i Europa. Och det är ju förödande för dels individer som pluggar, men framförallt för svensk kompetensförsörjning och då i längden för det svenska välståndet. Så de är ju dåliga borgare.
Det låter lite grann som Micke Damberg här faktiskt.
Och det första som slår mig när jag läser budgeten att det är en ganska underlig produkt. Det här är en vårbudget som bekräftar att regeringen är oförmögen att förstå hur vardagen ser ut för vanligt folk runt om i Sverige. Jag tror att det människor hade förväntat sig är att man hade levererat en lösning på att stoppa den akuta sjukvårdskrisen vi ser runt om i Sverige. Jag tror att svenska folket hade förväntat sig åtgärder för att samla landet och stoppa gängkriminaliteten, inte minst efter den senaste tidens händelser. Jag tror att människor hade förväntat sig stöd till hushållen för att ta sig igenom kostnadskrisen. Och jag tror att man hade förväntat sig åtgärder för att mota den här växande byggkrisen vi har och få upp tillväxten i svensk ekonomi. Men det ser vi inte i vårbudgeten. I regeringens vårbudget ser man istället ett ganska stort virvar av förslag för att lösa regeringens egna problem.
Och sen tycker jag ungefär som ni gör och vi gör. Alltså, jag tänker så här, liksom det är som att lite grann att verkligheten liksom inte kommer in i den här regeringen. Man har den här välfärdskrisen. jag tycker, om man ska bara stanna upp ett ögonblick, så här, vi hade det här läget för ett par månader sedan där Ulf Kristersson satt i TV4-sittning där, och så säger han liksom, och världen stannar liksom upp, vi kommer göra tillräckligt för att ingen ska behöva få sparken eller sparkas i svensk sjukvård. Och sen så liksom har de ägnat tiden efter det åt att liksom krypa ur det där löftet. Och så vitt jag vet så rullar det ju varsel genom den svenska sjukvården och genom kommuner. Och väldigt mycket är också tysta varsel. Att det helt enkelt är det här att man inte får förlängt och man ringer inte in en vikarie och så vidare. Så att det är liksom så här, vi har väl västvärldens minsta antal vårdplatser. Det var väldigt tydligt under corona. Eller om vi har näst minst vårdplatser, det är väl Rumänien och någon annat land liksom som har kanske någon plats mindre. Men liksom, vi har ju en sjukvårdskris som pågår. Alltså, och en regering som liksom skjuter till liksom kaffepengar. Vad tänker vi om det här? Vad är liksom svar? Vad borde liksom oppositionen göra i sin budget? Om Damberg tycker det är en konstig produkt, vad borde vara en bra produkt då för Socialdemokraterna?
Det är svårt att göra en bra produkt alltså med de regelverk som styr hur finanspolitiken får se ut. Så. Och det gör ju att latent finns ett jättestort glapp mellan den välfärdspolitik och de samhällsinvesteringar som politiker säger sig vilja göra och vad regelverket faktiskt så tillåter. Det här är inte så jäkla stort problem för borgerligheten, för de är inte superintresserade. De vill inte omfördela pengar mellan olika grupper. Men för socialdemokratin och vänstersidan i politiken så är det ett jätteproblem. För att det blir så himla, man framstår som en hycklare. Jaha, hur mycket utrymme gör ni de nödvändiga investeringarna i er skuggbudget då? Ja, det är bättre, det är inte lika kass. Men är det tillräckligt? Nej, det är det såklart
inte. Och så blir frågan då, vad gjorde ni när ni satt där? För det är det som jag hela tiden möter. Okej, Daniel, det du säger här när du katalys föreläser om framtida visioner och reformer och så vidare, politiken som ni vill föra fram, som vi pratar om i den här podden hela tiden. Det låter ju bra, kanske personen säger. Men vad gjorde Socialdemokraterna när ni satt där i regeringsställning? Ja, och då blir jag ju nästan svaret skyldig. Och jag kan börja prata kanske nästan som någon i partiledningen och säger liksom att ja, vi hade ju inte majoritet på 15 år och vi hade ju borgerliga budgetar som gick igenom gång efter gång efter gång. Och nästan man undrar varför satt vi där då om vi inte ens får igenom vår budget. Men liksom, är det inte ett problem det här att jag tycker liksom, lite grann, SSU har ju framfört i perioder då kritik mot Damberg, och det är ju egentligen inte han då, utan det är liksom partiledningen som, partiet har inte tillräckligt bra politik, men det är han som gör jobbet så att säga, han får shoot the penis liksom på något sätt här, han får själv för korrekturet, så att, eller partituret är dåligt, men det jag tänker är liksom att är det inte ett jätteproblem för socialdemokratin att vi har ett samhälle som håller på att gå åt helvete liksom, framförallt för arbetarklassen liksom, och så har man liksom en jättedålig borgerlig regering som för en helt otillräcklig politik och förstärker liksom och gör inte tillräckligt då. Och så måste man ju då som S-politiker då i det här spelet opposition, då måste man liksom säga någonting att man är väldigt kritisk. Och man liksom jättekritisk. Det här är en jättedålig produkt. Och sen kommer man liksom där med en liten kola bara sen om 2 veckor, för man har själv inte mer pengar, man har inget annat, man har ingen egen politik liksom. Vad tänker ni om det liksom?
Så jag tror att det är väldigt tydligt att vi ser en samhällskollaps, och det är ju som ni har varit inne på nu, många som pratar om vilka reformer vi behöver i samhället, och det är ju där vi ska börja. Det är rimligt att börja med att formulera vad som behövs, men då för att implementera de här reformerna så behöver vi ju såklart ha pengar, och behöver vi då göra om ramverket så ska vi göra det. Varför ska vi ha ett saldomål om det inte tillåter oss att göra storskaliga investeringar så att typ tågen går i så att tågen går i tid och så vidare. Men, och därför är det också väldigt bra att finanspolitiska ramverket har diskuterats på ett väldigt omfattande sätt de senaste månaderna. Det jag har saknat i den debatten är dock, alltså då i den stora finansieringsdebatten, är dock skattekvoten så att säga. För man har pratat mycket om ramverk, men det finns ju ingen poäng i sig att ha ett underskottsmål. Det i sig är ju ingenting som, bara för att vi är för ett underskottsmål så kommer vi ju inte bygga ut vår välfärd, utan alltså, från Nestoränters sida så ser vi ju såklart att permanenta återkommande kostnader måste finansieras med pengar vi har, alltså inte lånade pengar, och de pengarna får vi in genom skatt.
Mm. Och bara liksom så här, liksom fakta i målet här. 1990 eller vid millennieskiftet liksom så tog vi ut ungefär 50% i skatt. Idag tar vi ut då enligt, jag har inte läst den senaste budgeten här, men ungefär 41%. Det är 9% sänkning av BNP som vi inte tar ut i skatt längre. Utan, och det har ju spett på den här ojämlikheten, och framförallt då, det är ungefär 500 miljarder per år, kronor som vi varje år inte tar ut i offentlig välfärd. Och det då, vad är det? Ja, det är, om man tänker väldigt höga lönekostnader, så är det liksom 500 000 poliser, sjuksköterskor, läkare, brandmän, kvinnor, undersköterskor, vårdbiträden, socionomer, fältassistenter och så vidare. 500 000, alltså det är liksom, det är ett Göteborg av offentliganställda. Eller det är, vad ska man säga, 4,5 försvar. Det är 10 poliskårer. Det är liksom 3-4 sjukvårdssystem, ett par pensionssystem har vi sänkt skatten med. Och då brukar, det här är en av mina liksom hängat, liksom, detta har hänt, det här, är det här som har hänt? Det är precis det du är inne på. Och det gör att det inte finns en lärarvikarie, att det här barnet som är 4 år gammalt och visar aggressiva tendenser för att farsan är frånvarande eller familjen är trasig, och om 5 år kommer kanske ha ett handeldvapen istället för ett sommarjobb. Det är det beror på. Väldigt mycket mindre annat. Vad tänker Lisa om det?
Jag tänker väldigt mycket på det här hela tiden. Och säga, jag har ju kritiserat partiet för det här tidigare. Jag tycker faktiskt att Micke gjorde ett väldigt bra jobb i den här presskonferensen. Men det förpliktiga ju också, som vi var inne på, vad kan man göra? Alltså, vi sitter i opposition nu. Om vi inte får oss prata om liksom omfördelning och höjda skatter när vi sitter i regering, för att vi riskerar att liksom bryta upp något sånt budgetsamarbete. Och sen får vi inte heller prata om det när vi är opposition, för då ska vi ta ansvar för liksom debatten. Ja, men när fan får vi börja prata om skatter då? Alltså, jag undrar verkligen det. Vad är syftet med att vara i opposition om vi inte får vara i opposition på riktigt? Jag tycker ju att så här, vi ska absolut förhålla oss till de regelverk som finns kring vad man får göra i en budget eller
ja,
inte.
Ja, men de ska ju nu diskuteras. Men liksom, nu ska vi diskutera. Det är inte så att vi förstår inte att man inte ska ha ett ramverk.
Nej, men precis.
Utan nu ska ju ramverket omformuleras. Ja, vad är linjen då?
Och det finns ju ingenting som hindrar partiledningen från att säga så här. Om vi hade fått bestämma, då hade vi kastat det finanspolitiska ramverket över bord, sett till att vi åtgärdar den investeringsskuld alla Sveriges liksom, ungdomar har ärvt, för att vi inte har gjort tillräckligt. Vi har gjort saker som absolut har varit bra, men vi har inte gjort tillräckligt. Det vill vi åtgärda. Vi vill ge er framtidstro igen. Vi vill se till att det finns sommarjobbsgaranti eller bostadsgaranti eller en obligatorisk förskola som också är kostnadsfri, eller att varenda unge ska få gå på fritids oavsett om man har föräldrar som är arbetslösa eller inte. Man hade kunnat säga det oavsett. Man behöver inte vänta till en presskonferens om en vårändringsbudget.
Och hade inte vem mer än Magdalena Andersson i hela den, så att säga, den av solen upplysta universum hade varit bättre lämpad, haft mer liksom tyngd liksom, att säga nu måste vi ha ett nytt ramverk som gör att vi kan investera i barn, ungdomar, gamla människors hälsa, järnvägar, klimatomställning. Allt annat är ett brott mot fan mänskligheten.
Ja, men om man har väl påbörjat det där lite med det här linjetalet om marknaden. Ja, det går ju inte att genomföra det med det finanspolitiska ramverk som finns idag.
Nej, och det, alltså, min hållning, alltså, för jag tror att budgetsaneringen på 90-talet var ett stort misstag. Jag tror att det finanspolitiska ramverket aldrig har gjort någon större nytta utan har garanterat högerpolitik. Men jag kan ju också se politiskt så finns det ju ett argument här då, om man inte vill liksom vara explicit med att det är så, eller om man inte delar den analysen, så kan man ju i alla fall säga att okej, men nu det här var regler som formulerades under andra halvan av 90-talet. Vår ekonomi ser inte likadant ut. Alltså vårt samhälles utmaningar är andra. Och jag tror att, alltså, problemet här är ju att överlag så finns det ju en tendens att betrakta ekonomins utveckling som vädret, och så handlar ekonomisk politik om vilka kläder man ska välja. Men ekonomi handlar ju, när socialdemokratin och arbetarrörelsen var som starkast, ja, men då betraktade man ekonomisk politik som att planera en semester. Okej, det finns inte, vi kan inte styra alla faktorer i semestern, men vi kan ändå liksom bygga en semesterplan som gör att det sannolikt kommer att bli rätt bra även om det råkar regna några dagar. Och det självförtroendet i att man kan leda och styra ekonomin från politiken. Det finns ju inte längre och jag tror man måste återvinna det helt enkelt.
Jag håller verkligen med. Alltså, när finanskrisen kom 2007-2008 så stod ju Anders Borg och pratade om det som liksom en storm som kommer in, precis som du säger, med de här vädermetaforerna, som någonting som är en naturlag som vi inte kan förändra. Men jag tror också att socialdemokratin är på väg att omformulera detta. Det känns som att vi är på god väg och det finns ju många förväntningar nu på att det också ska komma konkreta reformer på detta, såklart.
Alltså jag tycker det finns ju massor med förslag. En som var med här i podden före jul, Lars Calmfors, har ju formulerat en linje i långtidsutredningen. Vi kan höra på ett klipp med Calmfors.
Jag argumenterar ju då för att vi mycket väl skulle kunna ha ett underskottsmål på ungefär 0,5% av BNP. Och då skulle vi hamna på en skuld, alltså Maastricht-skuld då, på kanske 45-50% av BNP på lång sikt. Och det menar jag, det skulle inte vara farligt. Vi skulle fortfarande ha väldigt stora säkerhetsmarginaler. Alltså vi skulle fortfarande ha 50% av BNP kvar. Vi fick en allvarlig finanskris.
Mm. Lars Calmfors menar ju då att man ska liksom låna nu. Man ska gå från ett läge där man sparar och hela tiden har ett överskott, alltså helt enkelt stryper den offentliga sektorn, till att investera. Och han föreslår då ett underskottsmål på 0,5%, egentligen ett investeringsmål, en möjlighet att investera. Katalys har föreslagit 3%, att man ska följa EUs Maastricht-regler, liksom att vi kan gå med max 3% underskott och investera då. Och Arena-gruppen rör sig i samma härad. De föreslår investera, de pekar på vilka investeringsbehov som finns, och då är det liksom 3-4% nästan.
I de regionerna.
Behoven är så stora liksom, ja. Med försvar och infrastruktur och klimat och allting. VA-system, allt detta. Och sen har man liksom olika då, långtidsutredningen är på samma spår, Svenskt Näringsliv inne på liksom balansmål eller något så här, pekar mot underskottsmål. Vad tänker ni? Vad borde sossarna landa här? För att det här, nu är ju staten i diskussion, nu sitter ju riksdagen och tar fram ett nytt ramverk. Vad borde vara sossarnas linje där?
Sossarnas linje borde vara att vi ska ha ett mål som ser till att vi kan bygga upp Sverige och skapa ett Sverige som krävs. Och då Arenas beräkningar är ju väldigt intressanta och vi har diskuterat dem också i Studenters förbundsstyrelse och så. Det låter ju rimligt, så att om det ska vara på den siffran så är väl det också rimligt. Alltså det är det, vi måste ju sätta behoven först och sen se till att vi kan möta de behoven.
Ja, precis. Och frågan blir på något sätt, om man har listan då från Arena, som vi hade nästan tänkt att ta fram en sån lista, och så tog de fram den, jättebra. Vi tyckte att vi var nästan lite radikala när de sa 3%, och sen säger de att det behövs kanske 4% om man ska möta behoven. Sen kan man möta en del av behoven med skatteintäkter också, så att man behöver inte låna till allt. Det tycker inte jag kanske man ska göra heller. Det finns argument för att liksom öka möjligheten att liksom överskatta, som vi har varit inne på. Men då blir frågan så här, om man har listan och VA-system, försvar, massa saker som är klimatfrågan, varje minut som går är bortkastad och förlorad. Vad ska bort då? Måste man ju fråga de politiker som beslutar om ett nytt ramverk, som då kanske blir ett balansmål eller möjligtvis. Alltså, vad tänker du, Lisa? Vad borde vara den rimliga slutsatsen? Givet, alltså om man ponerar, jag håller med Niklas, egentligen var 90-talssaneringen onödig och felaktig, men om vi nu lever i det berättelsen om den, vi accepterar myten att den var helt nödvändig, vi sparat i ladorna sedan dess och det var nödvändigt med det ramverket vi hade då, det var rätt då. Det är som att om jag går till doktorn kommer doktorn säga, Daniel, du har lite övervikt, du behöver gå ner i vikt. Och så skulle jag säga att jag skulle då lyssna på det rådet och fortsätta ner. Och så går jag ner i vikt till normalvikt, passerar normalvikt och så går jag liksom, tynar jag nästan bort så att grannarna och vännerna undrar, men Daniel, hur mår du egentligen? Alltså jag passerar ner, jag är helt underviktig. Då måste jag ha en annan kur. Då måste ju en läkare eller en annan säga, nu Daniel, ska du sluta spara? Och banta och måste liksom bygga upp det igen. Var borde man landa då?
Börja träna på Friskis.
Ja, med Svantesson och Wikman och
ja, men alltså jag är ingen ekonom. Däremot är jag ju läskunnig. Och det finns väl ingen nationalekonom som inte tycker att vi liksom, alla steg mot att börja investera är nödvändiga steg. Eklund skrev det här senast att så här, det börjar bli skadligt nu att ha så här låg statsskuld. Jag är född 94. Alltså det är inget år som jag har levt där man inte har betalat av på statsskulden. Och det ser vi också resultat av. Nu ska jag liksom inte göra mig till språkrör för alla som har fått ett kast. Liksom. Men frågar man också folk så här, när var senast du kände att så politiken genomförde en reform som var bra för dig?
Men just nu, regeringen har ju tredubblat ROT- och RUT-avdraget.
Ja,
det har du inte känt av det?
Nej, det har jag absolut inte gjort.
Inte jag heller faktiskt.
Jag har faktiskt använt städhjälp när jag skulle flytt städhjälp en gång. Ja, det kan jag ändå erkänna, men det är väl enda gången jag har fått nytta av det. Men när man frågar folk, liksom vanliga människor, så här, när var senast du kände att politiken gjorde något som verkligen gjorde skillnad för dig? Så folk kan liksom inte svara på den frågan.
Du menar då positivt?
Ja, men positivt. Ja, negativt. Då är de så. De här jävla plastkorkarna som nu sitter fast på kolaflaskorna. Det är eller så. Ja, det är de inne på. Eller i alla fall liksom, ja, skitsamma. Men det enda positiva folk kommer på, det är maxtaxan i barnomsorgen.
Och då är det partister du pratar med?
Nej, det är typ så här, min morsa.
Ja, okay.
Hon bara, jag frågade mamma så, när var senast du kände att politiken gjorde någonting bra för dig? Liksom. Ja, det var när maxtaxan i barnomsorgen kom. Jaha, mamma, när var det då? Ja, det var när du skulle börja förskolan. Alltså hela min livstid så har liksom min morsa gått och känt att politiken inte hjälper henne. Och det är ju ett problem. Och så att så här, vilken procentsats man ska landa på, ja, det kommer väl också då bli ett resultat av vilka pluskällor kan vi få in. För det vore ju helt orimligt om vi ska behöva så här låna för att klara försvaret. Alltså då är det enda vi kan göra. Och då försvinner allt annat. Så att, någon siffra har jag inte, men fan, öppna plånboken och börja investera.
Alltså det som händer då när man går runt i det här och känner att jag håller med om att maxtaxan inte var, eller att den var bra, såklart. Men när man går runt då i en tillvaro där man känner att politiken gör ingenting, politiken har inte makt längre att göra samhället till en bättre plats, då blir det så här, ja okej, vad finns kvar? Ja, alltså,
politiken gör ju massa bra för redan rika människor, ja, för det ser man,
exakt,
och hör man.
Men
och då är det inte konstigt
folk,
då att dina barn pratar om att de vill bli rika.
Nej,
för det är bara
såklart
då man får hjälp på vägen.
Ja, exakt så är det. Och det här gör ju, och det som finns kvar, och sen finns det ju en massa repressiv, alltså man kanske inte kan göra livet bättre för folkflertalet, men man kan bestraffa dem som har gjort så att hela den här idén om att Sverige är ett fattigt land och att vi saknar resurser krattar ju såklart manegen för dem som vill peka ut en skyldig grupp och säga att det är de där jäklarna, det är deras fel. Så. Och sen så tänker jag att ett annat problem här är att när man då försöker simma bakbunden av det finanspolitiska ramverket, då finns det inte så jäkla mycket, tror jag, för socialdemokratin att skryta om. Maxtaxan förvisso. Men det stora man har att trycka på, ja, men det blir ju budgetsaneringen. Och då får ju budgetsaneringen i takt med att det här fortsätter en allt större liksom roll i partiets självbild, för att det var det vi lyckades
och
med.
Och om man skulle komma fram till, som enskild eller som rörelse, eller som de forskare som vi har jobbat med, Lennart Eriksson och du och andra, så här, Max Järnek som jobbar här, och vi själva då på Katalys, liksom, att det här var kanske inte nödvändigt. Det var kanske skadligt. Det, som Lennart Eriksson, då, professor i nationalekonomi, har sagt, ja, det sköt, alltså budgetsaneringen 90-talet, då när du var nyfödd, Lisa, det sköt liksom upp återhämtningen bara. Alltså det bara fördröjde när det blev jobb igen och när man kunde finansiera välfärd igen. Det fördröjde det med några år. Det försämrade. Och när det då gått 30 år till och man fortsatt och fortsatt och fortsatt, då blir ju smärtan att erkänna att det där var kanske inte, okej, vi har gjort det, men det kanske inte var socialismens högsta stadium att skära ner för fattiga människor i sjukförsäkring, i a-kassa, i välfärdssystem, och att människor fortfarande kanske lider av de här skadorna och det kanske inte ens var värt det. Alltså att då erkänna att det här var inte rätt, det var inte nödvändigt, och framförallt att fortsätta i 30 år var verkligen inte bra. För varje dag som går så blir ju så att säga priset för att erkänna att det eventuellt var ett misstag och att man borde byta kurs blir allt svårare.
Men tror du att så en undersköterska går runt och tänker på budgetsaneringen?
Inte alls.
Nej.
Aldrig.
Alltså för jag tror kanske att det resonemanget du drar nu är det som de går runt och tänker på, liksom på skuggfinansen. Men jag tror inte att det är så verkligheten kommer att straffa den som nu är så. Nu vill vi investera. För då kommer någon vara så, nej men ni, det var ju ni som sparade. Ja, men nu vill
nu
vi
är det
investera.
Nya tider.
Ja, det, vi lever inte på 90-talet längre. God morgon liksom.
Nej, alltså där, och det där tror jag, som, jag är ju liksom så här betingad hund när någon börjar prata om 90-talskrisen, att jag måste börja prata om ränteläget, och räntelägen hänger ihop med statsskulden, att det bygger på en mytologi. Men jag, alltså, jag, i grund och botten håller jag med dig, Lisa, att även om jag tror att det här är en viktig politisk analys att ha med sig, men det är inte så jäkla svårt att byta en, alltså att vi ser nu att Sverige de här behöver investeringarna. Vi ser att Sverige skulle kunna finansiera det om statsskulden sjönk från vår exceptionellt låga nivå till de reglerna som finns i Maastrichtavtalet, som de flesta EU-länder ändå inte möter. Ja, men då skulle
vi inte heller med i EMU.
Nej, exakt. Då skulle vi få ett ökat utrymme. Om vi höjde kapitalbeskattningen så skulle vi få. Och det är inte konstigt. Ekonomin kommer inte kollapsa. Vi ser de här behoven. Det behöver inte vara svårare liksom.
Ja, vi har räknat lite på skatter faktiskt, och jag menar en progressiv kapitalbeskattning, en lite dansk modell, alltså att man har olika nivåer, det vill säga, skulle ge oss ungefär 60 miljarder kronor.
Det är 1% av BNP.
Ja, det är ju ganska många investeringsstöd till exempel. Det är väldigt många bostäder. Jag tror att, alltså, Boverket har räknat lite på vad det skulle kosta att bygga bort bostadskrisen. Men det är ganska gamla siffror. Men då så sa de mellan 40 och 60 miljarder. Men återigen, det är gamla siffror, så det är antagligen lite högre idag. Men ändå, det ger ändå en fingervisning på hur mycket pengar vi kan få in på just detta. Och där tror jag att det är viktigt att också, alltså jag är lite trött på att vi pratar om 90-talet. Alltså det som är viktigt nu är tiden framåt. Och då är, ja, då får vi säga, ja, men det här blev inte så bra. Vi trodde säkert att det skulle bli bra på 90-talet. Jag tror inte att det var någon som...
Det var ingen liksom, som var ord. Liksom.
Nej, det var inte så här, oj, nu ska vi fucka Sverige. Hoho, vad roligt. Så var det ju absolut inte. Men nu kan vi ändå se tillbaka och säga, men det blev inte så bra. Det finns ju saker jag inte är stolt över i mina liksom, 27 år i livet. Nu är det bara att blicka framåt och se till att vi har ett samhälle som möter de behov vi har. Det är min inställning.
Magdalena sa väl någon gång att så, det är alltid intressant att spekulera om kontrafaktiska verkligheter under en presskonferens. Och det började jag googla. Vad betyder det? Och det är väl ungefär det här det betyder. Att det går alltid att spekulera. Vad hade hänt om man inte hade gjort den här saneringen då? Men som Elva var inne på, det är ju lite skitsamma nu. Vi har liksom fötts in i den här världen. Det är många skitbeslut som har fattats under våran livstid. Det är dags att göra någonting åt det. Och då måste man göra någonting åt det på riktigt. Det hjälper liksom inte att pilla lite i systemen. Att peka ut det här som är problemet. Om man sen inte presenterar lösningarna för att göra någonting. Så att jag ser med tillförsikt på liksom den här liksom vändningen som jag ändå upplever i retorik från partiordförande med att vi ska ta tag i marknaden. Men det förpliktar jag ju också. Vad innebär det? Och då måste det innebära att det kommer att kosta. Och då kan det inte kosta för våran generation igen. För vi får redan bära det här samhället på våra axlar, eller det som förväntas utav oss i alla fall. Men vi får inte jättemycket för det. Så att Det förpliktigar att det också levereras lite klasspolitik.
Alltså Magdalena Anderssons linjetal här, jag lyssnade på det och jag tyckte att det var ett jävligt bra tal. Eftersom jag då ofta tar mig friheten att säga, jag säger vad jag tycker även när jag inte tycker om saker, då måste jag också kunna säga att det här var bra, den här inriktningen gillar jag.
Men partivänner, de senaste decennierna har vårt samhälle förändrats. På många sätt till det bättre. Vi lever längre och vi har blivit friskare. Reallönerna har ökat och hundratusentals nya jobb har växt fram. Men på andra områden så har utvecklingen gått åt ett annat håll. Under 80- och 90-talen så togs steget mot omfattande avregleringar och privatiseringar. Intentionerna var goda. Servicen skulle bli bättre och mer effektiv för medborgarna. Valfriheten skulle öka. Ibland har det här fungerat bra. Men allt för ofta har resultaten blivit något helt annat än det man hoppades på. Istället för att lösa problem med bristande service och låga skolresultat så har man förvärrat samhällsproblemen och bidragit till att klyftorna har ökat mellan rika och fattiga, mellan stad och land. Ibland har ju konsekvenserna blivit rent absurda. Som att tungt kriminella kan driva vårdcentraler eller äga tingsrättslokaler. Privata skattefinansierade vårdcentraler öppnas i områden med låg ohälsa istället där de verkligen behövs. Aktievärdet på skolkoncerner störtdyker när potentiella nya ägare plötsligt pratar om att sätta elevernas kunskap i fokus snarare än vinstutdelningar.
Jag tänker så här, hemligheten bakom det här linjetalet kommer skrivas in i historien som någonting som var viktigt, eller om det var som en, någonting för att liksom bara ett prattal, det är ju om det också möts med hårda reformer. Vad är det som, om Magdalena Andersson-linjen här om att återta kontrollen över marknaden, vända den här utvecklingen, vad borde man göra? En åtgärd var, vad borde en socialdemokratisk skuggpolitik här inför valrörelsen 26, vad borde man gå till val på, vad borde vara förslagen för att göra det som hennes tal pekar på?
Bara ett förslag.
Ett val? Eller, har du två som kör?
Men jag tänker, alltså, det är ju jättesvårt, men jag tror att vi behöver, eller först och främst, jag ska rama in det här. Vi behöver göra upp med valfrihetsvurmandet någonstans. Det kanske inte är så rimligt att Danderyd får säga nej till att bygga nya bostäder när vi befinner oss i en akut bostadspris. Varför ska de få göra det? Det kanske inte heller är rimligt att barn bestämmer att de inte ska gå i gymnasiet, utan där behöver ju samhället säga någonstans att det här är de behoven vi har och då behöver du göra så här. Så om jag då väljer två reformer så är det dels obligatorisk förskola och skolplikt. Det är en reform. Men sen tror jag också att vi behöver vara...
Och då blir det gratis också, naturligtvis.
Givetvis.
Eftersom man kan inte beskatta folk i efterhand för saker de måste göra.
Absolut. Men sen tror jag också att vi behöver ge en berättelse på vad vi ser som liksom friheten i samhället. Vi är ju inte klara med att bygga det socialdemokratiska samhället. Vi är på väg, eller ja, vi har ju gått bakåt nu sedan 90-talet har vi konstaterat, men vi vill ju bygga det socialdemokratiska samhället, och då tror jag att arbetstidsförkortning är en väldigt viktig reform att gå till val på 2026.
Och hur skulle den vara då? Vad tänker du? Hur din reform då?
Studenter vill se en sänkning av heltidsmåttet. Vi går gärna lagstiftningsvägen, precis som Kommunal, och vill se en 30 timmars arbetsvecka.
Härligt. Lisa?
Jag skriver under på allt det som Elva sa. Det blir kul i Sverige att leva i, tror jag. Men jag tror att man måste fortsätta hålla i att så, det ska inte vara några jävla vinster i skolan. Vi måste få ordning och reda på svensk skola. Det börjar där liksom. Och sen kan vi kombinera det med en skolplikt i 18 års ålder eller något sånt. Men det måste vara ett helhetsgrepp där vi ställer krav på kvalitet. Det ska inte få vara mer än 25 elever i varje klassrum. Barngrupperna ska inte få vara liksom så stora som de är idag. Och, ja, så det tror jag är liksom, fullständigt nödvändigt. Sen så, om vi är ändå inne på det här, liksom, ta tillbaka, liksom, ta från marknaden och ge till folket. Då jag skulle vilja se att vi förstatliga elnätet. Ja, det kanske inte är den sexigaste, och det är definitivt inte den billigaste reformen som SSU föreslår. Men det är, tror jag, en framtidsfråga också för att vi ska klara av det här strategiska oberoendet. Det är också en rättvisefråga. Det är helt sjukt att vi betalar en elnätsavgift till en naturligt monopol som inte är det.
Som samhället har byggt dessa ledningar. Det finns väl inte en meter kabel i stort sett som har byggts av privata företag. Nej. Alltihop har vi byggt liksom av någon sorts folkhems liksom system och sen privatiserat.
Och när vi pratar om att vi ska elektrifiera samhället, ja, men, och det, att vi ska göra det med våra skattepengar, ja, då tycker jag också att liksom, jag inte ska behöva betala en orimligt hög elnätsavgift som jag inte kan välja bort.
Nej, men jag tänker så här, jag tror att Socialdemokraterna förlorade valet på elpriserna och att vi inte hade ett svar.
bland annat. Ja, det var mycket vi inte hade svar på.
Det var mycket vi inte hade svar på. Men det var verkligen så här, det var inte liksom, jag tror att det var en väldigt stor grej. Man såg hur det här skenade. Men det förstatliga elnätet.
Ja, och ja, socialförsäkringarna. Vi måste återupprusta dem. De nedskärningar som har skett sedan 1990-talet. En minskning som finns i det offentligas andel av BNP. Det handlar till i väldigt stor utsträckning om att sjuka och funktionshindrade har fått sämre stöd från socialförsäkringarna. Det är en fråga som betyder en jäkla massa, som när de där stöden blir sämre så får ju människor incitament att skaffa sig sitt liksom fuck-off-kapital eller köpa privata försäkringar om man har råd med det. Men det är min reform.
Alltså jag tänker så här, de här arbetsgrupperna som liksom pågår nu i Socialdemokraterna, de elva arbetsgrupperna. Laven Redar, hon har ju sagt att, som med den här om utbildning och skola och språk och så vidare, att liksom man måste se, för att liksom lösa de problem som hon har identifierat i hennes arbetsgrupp, så pekar hon på att det egentligen behövs den största samhällsreformen i modern tid. Liksom det klingar ju liksom Erlander, Roosevelt, liksom Lyndon Johnson, ta oss till månen, Kennedy på 60-talet. Liksom, jättestora samhällsreformer. Och sen Niklas Karlsson från Skånes partidistriktsordförande, han gick ut i en artikel lite modig så där dagen för julafton ungefär och sa liksom att vi behöver ha ett helt nytt ramverk. Ungefär det vi har pratat om. Liksom. Vi måste kunna lösa problem. Det lät ungefär som precis det ni säger här. Här har vi behov och samhällets uppgift att fixa det. Därför att de här grejerna är inte så att vi kan vänta med klimatfrågan. Vi kan inte vänta med ungdomar som faller mellan stolarna och så vidare. Så att vi måste bara lösa det och sen får vi betala för det. Skatt och investeringar. Och då tänker jag så här. Liksom, ser ni det här? Alltså känner ni er hopp för det? Ni har varit inne på det. Känner ni hopp liksom? Att socialdemokratin till valet 26 till kongressen kommer landa ut i, vi kommer inte få allt vi drömmer om. Ni kommer inte få allt ni drömmer om. Men liksom, känner ni hopp att det finns en liksom positiv kraft, att här kan man landa ut på ett bra sätt som gör att den kompromiss som det blir så attraktiv att vi kan vinna valet 26? För det måste ju ändå vara jävligt viktigt, eller hur?
Ja, absolut. Den här frågan får olika svar från mig beroende på vilken dag det är.
Och hur mycket kaffe du har fått. Ja, liksom. Idag lite låg, ja. Lite
vi kan hämta mer kaffe om du vill.
Nej, det kan vi faktiskt. Det är slut i kanon.
Ja, okej, sorry.
Nej, men alltså när de här arbetsgrupperna lanserades, då kände jag kul. Alltså det är ett lite nytt grepp. Sen när det är liksom under processens gång så har väl det dalat lite och man undrar så, men vad... Är det här bara en distraktion eller vad är syftet med det? Så det där skiftar lite från dag till dag. Men ju fler jag pratar med, desto svårare tror jag det kommer bli för liksom partikongressen att inte typ så förbjuda vinster i välfärden. För det är typ ingen arbetsgrupp, oavsett vilket område man är på, som inser att så här, det där är liksom grundproblemet. Jag tror på riktigt, eller så här, jag sitter ju i en arbetsgrupp som ska knäcka gängen och stoppa nyrekryteringen, och även vi har ju liksom varit så, ska vi inte bara skriva att vi ska avskaffa kapitalismen? Och sen har vi insett att det är en svår reform liksom att konkretisera.
Vi måste utveckla det något.
Ja,
men och då en annan arbetsgrupps domän. Liksom.
Ja, men precis. Men att så, när man drar allting till sin spets, varför skjuter kidsen ihjäl varandra? Ja, men då landar vi hela tiden i att så, det är orättvist, det är ojämlikt. Vi har inte gett dem alternativen till att göra någonting annat. Liksom. Och det är vi som har skapat det samhället. De ska absolut straffas för det de har gjort. Men vi ska också straffas för det vi har gjort mot dem som har gjort att de har hamnat i den här situationen. För man föds inte till mördare. Det är inte en del av vår samhällsanalys i alla fall, eller människobild. Jag hoppas att det liksom kommer vara fritt från finansens piska om att man ska hålla sig inom budgetram och att man tänker att vi ska göra det som är rätt, kanske inte det som bara är strategiskt. Att vi vågar släppa politikerrollen och kanske börja liksom vara så, vad är det faktiskt som behöver? Och sen kan vi börja förhandla det med ett så marknadstokigt Centerparti. Om de behövs, ja. Om de finns kvar.
Ja, precis. Vi önskar dem all lycka till och vi är beredda att samarbeta med dem.
Kör hårt, Santa.
Kring våra 15 punkter som de gärna får igen.
Yeah.
Go, go, go.
Yeah. Mm.
Ja, nej, det är ju verkligen så att vi behöver vara tydliga med vad vi vill och sen så kan vi förhandla med andra partier. Det tycker jag är väldigt klokt sagt av Lisa. Jag känner själv inför samhällsanalyserna att men jag är positivt överraskad av de samhällsanalyserna, eller många av dem i alla fall, som har presenterats. Det är en bra bild av det som har skett de senaste decennierna, och man är ändå i vissa fall tydlig med vad som har varit problemet, och det kokar väl ner till en materiell otrygghet. Och att de här samhällsanalyserna då har varit tydliga med detta har också skapat ett enormt engagemang inom mitt förbund. Och det här tycker jag är viktigt att få sagt, för det betyder ju också att unga inom socialdemokratin helt plötsligt känner hopp inför framtiden. Och då är det ju jätteviktigt att socialdemokratin eller socialdemokratiska arbetarpartiet också levererar på de krav och de förhoppningar som den unga socialdemokratin har. Alltså jag har aldrig varit med om att det är så många inom mitt förbund som skriver rapporter. Vår ekonomisk politiska talesperson håller på att ta fram en bok om ekonomisk politik. Vårt ekonomisk politiska nätverk och vår EU kandidat har tagit fram en rapport om förmögenhetsregister. Alltså ni fattar, det sker så mycket för att folk är taggade på det som sker inom partiet. Och det kommer ju såklart med stora förhoppningar eller stora förväntningar.
De har liksom öppnat dammluckorna i en rörelse som har längtat i 30 år efter att lämna 90-talet bakom sig. Och nu så kommer den, och det är svårt, ni har svårt att se. Jag har också, jag delar helt den analysen. När jag är ute i socialdemokratin, så för 15 år sedan så var de här idéerna om annat ramverk och stoppa vinst i välfärden, det var liksom lite vänster. Idag uppfattar jag att, och då var socialdemokratin ganska delad, många tyckte som jag, andra tyckte helt tvärtom. Idag uppfattar jag faktiskt att den här så att säga, lite högerinriktade, vi ska ha vinst i välfärden, vi är jätteviktigt med valfrihet, vi kanske offentlig sektor får inte bli för stor och vi måste så här, hålla ramverket, om man säger att det är någon sorts högerpaket så att säga. Det, jag hör aldrig det. Alltså det finns inget engagemang. Och om man hör det så är det mer slentrian, för vi vågar inte ändra så som vi har jobbat och det har ju gått bra hittills ungefär. Så att förutom slentrian och någon sån här stigberoende, så här har vi alltid gjort de sista 20 åren och det har funkat kanske. Vi har inte vunnit ett val på hela den här tiden, men det har funkat jättebra ändå. Förutom det här, liksom, det här är vår tradition nu, så finns det ingen engagemang för den här högertolkningen av så att säga, reformismen, utan det är liksom bara man vill, alltså mellan skål och vägg vill även liksom tunga sossar i toppen egentligen stoppa hela jävla skolvinsterna. Och jag var på seminarium här igår då i Uppsala med studenterna där uppe med PM Nilsson, och då sa det så här, men herregud, hur jävla svårt är det? Vi behöver inte, alltså om det är välfungerande friskolor och de har liksom en bra verksamhet och den klarar en kvalitetskontroll, om de då säger, jag är på riktigt så att de är jätteintresserade av utbildning och de vill bedriva detta, och vi inför ett vinstförbud, det vill fan bara fortsätta bedriva den verksamheten, men om det är otänkbart för dem, då är de ju där för vinsten och då får de lägga ner, då får skolan tas över. Och vad är det som är problemet? Barbara Bergström, bye bye, stick, packa väskorna, åk hem, ta pension. Vad är det som vi blir av med? Jo, Barbara Bergström och hennes man och vinsterna. Kvar finns byggnaderna, alla pengar som betalar verksamheten plus vinsten som inte betalas ut längre, alla elever som behöver utbildningen och vill gå där, lärarna, personalen, allt finns kvar. Och vill Barbara Bergström fortsätta bedriva engelska skolor i Sverige, om det är nu nödvändigt och det är så att folk vill ha det, ja, då får vi göra det i framtiden i någon sorts icke-vinstgivande form, om hon klarar kvalitetskraven. Och gör hon inte det, ska hon inte bedriva skolverksamhet. Är det svårare än så, Niklas?
Nej, det är det inte så. Det är alltså de reformer som har diskuterats inom det här området och de som florerar, det finns ju ett gäng sådana reformer. Ingen av dem innebär ju att superframgångsrika skolor kommer liksom avdunsta och gå upp i rök. Så det stämmer ju helt enkelt inte. Sen så tänker jag tänker ju på den här frågan då, till skillnad från alla er tre som en icke-medlem i Socialdemokraterna. Jag har egentligen aldrig varit så himla orolig för socialdemokratisk politikutveckling. För att en sak som jag har gjort väldigt mycket är att jag har varit runt i massa arbetarkommuner och pratat om socialförsäkringspolitik och min forskning, och jag har väl alltid känt att analysen som finns här är toppen, utan min oro har alltid varit att Finns det en framåtrörelse som gör att man kan, och ett självförtroende som gör att man kan rida på den här vågen? Jag tror att utmaningen är att okej, om nu dammluckorna öppnat så liksom vågen kommer, så handlar det om att man måste ha en partiledning som vågar surfa på den.
Självförtroende tror jag är det bärande ordet här. Det behövs.
Ja, och att förstå att socialdemokratin i grunden är en institutionsförändrande ideologi. Vi ska ha en framtidsvilja och vi ska kolla på vad vi vill med Sverige om 10, 20, 50 år. Och det är väl det som har saknats också för att få med sig partiet som en stark, stor rörelse som vill motverka ojämlikheten i samhället.
Man vinner liksom inte, på att vara det minst dåliga alternativet. Så rösta på oss för de andra är värre.
Och det är de ju.
Ja, och det är hela de strategin.
Vi stannar där. Det har varit ett otroligt intressant samtal. Elva Barrio från S-studenter, Lisa Nåbo från SSU, Niklas Altermark från statsvetenskapliga institutionen på Lunds universitet, vår man i Skåne, välfärdsutredare på Katalys. Jag heter Daniel Suhonen. Du har lyssnat till Starta pressarna, en podd från Aftonbladets ledarsida. Och snart är det vår. Den kommer, jag lovar. Och glöm inte tills dess och efter det att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.